Låt oss innan vi lyssnar till texten be tillsammans. Kära Herre Jesus, du som kom och gav ditt liv för alla, som uppstod ur din grav för att besegla, ge oss bekräftelsen på att det som du gjorde är fullbordat och räcker till för vår rättfärdighet. Kom då och visa oss vid dag vad din uppståndelse betyder. Att vi i dig har liv. Och inte bara ett sådant liv som vi tänker här för denna världen, utan framförallt den eviga gemenskapen med dig. Herre, hjälp oss att vi tar emot, att vi tror detta, så att det verkligen också blir till liv för oss. Vi ber om det här i Jesu namn. Amen. Jag ska som utgångspunkt läsa det avsnitt i Johannes 11 som innehåller de här orden. Jesus, som jag är uppståndelsen och livet, som vi har framför oss den här fjärde stunden. Och vi kan göra så som vi gjorde förra gången, så att vi reser oss och lyssnar till orden i Jesu namn. När Jesus kom fram fann han att Lazarus redan hade legat 4 dagar i graven. Betania låg nära Jerusalem, ungefär 15 stadier därifrån. Många judar hade kommit ut till Marta och Maria för att trösta dem i sorgen över deras bror. När Marta fick höra att Jesus hade kommit gick hon ut och mötte honom, men Maria stannade kvar hemma. Marta sa till Jesus: Herre, om du hade varit här skulle min bror inte ha dött. Men också nu vet jag att Gud kommer att ge dig vad du än ber honom om. Jesus sa: din bror ska uppstå. Marta svarade: jag vet att han ska uppstå vid uppståndelsen på den yttersta dagen. Jesus sa: jag är uppståndelsen och livet. Den som tror på mig ska leva om han än dör. Och var och en som lever och tror på mig ska aldrig någonsin dö. Tror du detta? Hon svarade: ja, Herre, jag tror att du är Messias, Guds son, han som skulle komma till världen. Amen. Herre, helga oss i sanningen. Ditt ord är sanning. Amen. Den här berättelsen som vi nu fick höra en liten del av är en omskakande berättelse. Om vi riktigt tänker oss in i vad som skedde så måste vi ju verkligen häpna. En man har dött. Han har lagts i graven. Det är redan nu 4 dagar sedan han lades i graven. Och i de förhållandena som rådde i Palestina så inträdde förruttnelsen mycket snabbare än den gör i vårt kalla klimat. Så när Jesus sen i en senare del av den här berättelsen, när han verkligen uppväcker Lazarus, då han säger att man ska ta bort stenen som är framför graven, så då förfasar man ju sig. Han luktar redan. Det är alltså en bevisligen död person som ligger i graven. Men som på Jesu kallelse, Lazarus kom ut, kommer han ut livslevande. Men han har bindlarna ännu kring sig, svepningen som man hade lagt honom i. Det är ju en händelse som överträffar Hitchcock-filmer och annat sådant som man gör för att göra det riktigt kusligt. Det här var likväl en av de mest centrala berättelserna om Jesus. För uppståndelsetemat, det är centrum i den tro, i den förkunnelse som sen efter pingsten börjar spridas runt världen. Då handlade det om att man predikade Jesus Nazaren, honom som ni korsfäste och dödade, honom har Gud låtit uppstå. han har uppstått. Det här var ett steg i Jesu förhärligande. Mitt i en serie av händelser som annars ledde djupare och djupare ner till en allt större förnedring, ända till döden på korset, som var den yttersta förnedring. I vår rubrik har vi två ord som båda är huvudord: uppståndelsen och livet. Och Jesus ger en paradoxal beskrivning av det här begreppet. Vi ska ta det ännu en gång, de här orden. Den som tror på mig ska leva om han än dör. Och var och en som lever och tror på mig ska aldrig någonsin dö. Märkvärdigt verkligen. Leva om han än dör. Man dör och ändå lever man. Man ska aldrig någonsin dö. Hur kan man säga det? Vi ska väl alla dö, om inte Jesus kommer tillbaka för det. Det som gör det svårt för oss att fatta de här orden är att vi har en så begränsad uppfattning om begreppen liv och död. Då vi tänker på livet menar vi vanligen det som börjar vid födelsen, eller ja, egentligen vid befruktningen. Och slutar när kroppsfunktionerna dör. Som ju inte alltid är så där entydigt klara att definiera. Men som vi ändå vet. Att man konstaterar att en människa har dött. Men i biblisk mening är det någonting betydligt mer omfattande. Särskilt aposteln Johannes ger oss en mångsidigare utveckling av begreppen liv och död. Och vi ska nu plocka fram en bild här. Som visar oss de här två sakerna, två begreppen, livet, döden, och definierar dem som gemenskap respektive skilsmässa. Och det finns tre aspekter av det här som vi kan ta fram. Först det som vi vanligen då, som jag redan sa här, som vi vanligen tänker på när vi menar att livet har uppstått, att en människa föds eller att en människa dör. Då betyder det att kroppen skiljs från själen. Det här kunde vi säga, det hör ihop med det timliga, det som hör tiden till. När det gäller livet så är det en gemenskap med de timliga välsignelser som vi har fått av Gud. De som hör till denna tillvaro. Det att vi har en kropp som har gemenskap med andra människor. Som kan uppleva natur, det natursköna. Som kan uppleva storhet på olika sätt i Guds skapelse. Den delen, den timliga verksamheten, gemenskapen. Den upphör när människan dör, när kroppen läggs i graven. Vi tror ju som kristna att det inte är punkt och slut. Vi tror att själen lever vidare. Jesus sa ju också till rövaren på korset: idag ska du vara med mig i paradiset. Du, sa han till rövaren. Det var inte till hans kropp. Men han skulle vara med, hans själ. Så brukar vi säga. När denna kropp läggs i graven så räknar vi med att, som kristna räknar vi med att den ska uppväckas när Jesus kommer tillbaka. Då ska kroppen åter förenas med själen. Men inte kroppen med sådana begränsningar som vi har idag. Utan en förhärligad kropp, en förvandlad kropp, så som Jesu kropp också var annorlunda, även om den kändes igen som samma kropp. Det är inte en helt ny skapelse, det är inte så som en del teologer menar att kroppen är någonting annat när vi uppstår, utan vi uppstår med våra kroppar. Det bekänner vi också i vår trosbekännelse, kroppens uppståndelse. Men den här skilsmässan som inträffar när kroppen dör, den är ju svår. En gemenskap bryts. Vi lämnar våra nära och kära, och de som blir kvar sörjer och saknar de bortgångna. Det här är allt en följd av att synden kom in i världen. För i Romarbrevet 5 heter det: genom en enda människa kom synden in i världen, och genom synden döden. Döden är skilsmässa. Livet är gemenskap. Vi ska dra ut den här saken till ett annat plan, nämligen det andliga planet. Då är döden skilsmässa i andligt avseende, från Gud och hans andliga välsignelser. Livet är då gemenskapen med dessa andliga välsignelser. Döden är i det här fallet mycket allvarligare än den kroppsliga döden. För att den kroppsliga döden kan för en troende inte skilja oss definitivt från Gud. Men den andliga döden skiljer oss från Gud. Den inträffade genast när Adam och Eva syndade. Det ser vi av syndafallsberättelsen. Då Gud kom in i lustgården efter syndafallet gömde Adam sig. Och sen började han direkt skylla ifrån sig. Kvinnan som du har satt vid min sida, hon gav mig av trädet och jag åt. Han tog inte på sig skulden. Kvinnan, du gav henne. Det här är typiskt för en skadad relation. En andlig död. En bruten gemenskap. Och så följer den ena straffdomen efter den andra. Fysisk svaghet, smärta och onda ting i skapelsen. Och slutligen nämns den död som vi då kallar den timliga, den kroppsliga döden. Då människan åter ska bli gjord. Men den andliga döden inträffade omedelbart. Det märks att den förtroliga gemenskapen som Adam och Eva hade haft med Gud, den bröts. Och förbyttes i skam och skuld. Därför är alla människor som härstammar från Adam behäftade med samma brutna gudsrelation som den augsburgska bekännelsen säger med orden: vi människor är födda utan fruktan för Gud, utan förtröstan på Gud och med ond begärelse. Det här uttrycker Paulus i Efesierbrevet 2 så att vi är döda genom överträdelser och synder. Det betyder att sådan vi var av naturen genom den naturliga födelsen saknar vi den gemenskap med Gud som fanns före syndafallet. Före syndafallet fanns livsgemenskapen med Gud, men efter syndafallet finns dödens skilsmässa från Guds andliga välsignelser. För att få del i dessa Guds välsignelser måste människa födas på nytt. Det var det som Jesus undervisade Nikodemus om, enligt Johannes 3. Det sker genom Guds ord. Och Guds ord föder oss i dopet på nytt. Även om det också på andra sätt kan föda på nytt. Det som vi då vanligen kallar för omvändelse. Det finns ännu en tredje aspekt av livet och döden som återfinns i vår text. Det är uppståndelsen på den yttersta dagen som Marta vittnar om. Då kommer det att bekräftas om den som uppstår får möta Herren till evig gemenskap, till det eviga livet. Eller om det blir en evig skilsmässa, en evig död. Det är den tredje aspekten på död, och den är oåterkallelig och evig. Den som har del i det andliga livet här och nu, alltså lever i tron på Jesus, lever vidare även om kroppen dör. Han kan också möta Herren med fröjd när han kommer. Det kan ske genom en fröjdefull uppståndelse ur graven, eller genom att möta Herren när han kommer om vi lever kvar. Så som Paulus säger i första Thessalonika brevet, att vi ska möta honom i rymden när han kommer för att hämta oss. Men först ska de som är döda, de som är i gravarna, uppstå och möta Herren. Mot den här bakgrunden förstår vi lättare det till synes motsägelsefulla orden: den som tror på mig ska leva om han än dör. Här har vi nämligen lite olika vinklingar av den här gemenskapen. Den som tror på mig, säger Jesus, det betyder den som har del i den andliga gemenskapen med Gud, den som lever. Den som lever ska leva om han till kroppen dör. Även om hans kropp och den gemenskap kroppen har i timligt avseende med Guds välsignelser, även om den bryts, så kommer han, det vill säga hans själ, att fortsätta den andliga gemenskapen. Han lever alltså det verkliga livet i den verkliga gemenskapen med Guds välsignelser, trots att de kroppsliga välsignelserna av gemenskapen med nära och kära har brutits. Någonting som vi också ser av händelsen med Lazarus, och som vi vet, alla vi som har sörjt en kär, att det känns smärtsamt. Det är en brytning. Men för en kristen är den här ändå övertäckt av den djupare glädjen över att den andliga gemenskapen fortsätter bortom graven. Och där Jesus säger, var och en som lever och tror på mig ska aldrig någonsin dö. Så där tar Jesus in det tredje perspektivet, någonsin, det eviga perspektivet av döden. Döden som den definitiva skilsmässan från Gud. Den som lever och tror på Jesus ska aldrig drabbas av denna eviga skilsmässa från Gud. Han ska få leva i evighet i Guds gemenskap och under hans välsignelse. Det är det som vi kallar himlen. Där har vi den verkliga gemenskapen, den eviga välsignelsen. Och han ska inte drabbas av någon död i den verkliga meningen av död. Det är därför som Jesus kunde säga till rövaren på korset, idag ska du vara med mig i paradiset. Vi ska mot den här bakgrunden granska vårt ämne Jesus är uppståndelsen och livet lite till. Orden uttrycker något mer än att han har uppstått och lever. Då han sa det här i Betania hade han ännu inte uppstått. Då Jesus säger att Martas bror ska uppstå, då förknippar hon det med uppståndelsen på den yttersta dagen. Och då säger Jesus just de här orden, jag är uppståndelsen och livet. Vad händer? Jo, när han har förklarat det här för Marta, då bekänner hon avger en stor bekännelse, den högsta bekännelsen som en människa kan bekänna, och säger, jag tror att du är Messias, Guds son, han som skulle komma till världen. Messias, Guds son. Hon bekänner att det är han som profeterna har talat om, vittnat om. Det är han som kallas jag är. Redan i Gamla testamentet, som vi utläser som det fyra hebreiska bokstäverna JHVH, och som man brukar säga Jahve. Marta bekänner att han är Messias, den som skulle komma till världen, Guds son. När hon säger så här motsvarar det den bekännelse som Johannes skriver om i sitt brev. Den urgamla bekännelsen, Jesus är Herren. För där bekänner man just detsamma. Jesus är Kristus, Jesus är Messias, Jesus är Jahve. Jesus är Gud själv, den evige. Han är livets källa. Då Petrus talar till judarna i Apostlagärningarna 3, så säger han, livets furste dräpte ni. Han gör det i en talande kontrast mot judarnas ondska och modlust. Men Gud har uppväckt honom från de döda. Hur går det till att döda själva livets furste och upphov? Ja, det är ju ett av den kristna trons yttersta mysterier. Att Gud själv dör på korset. Gud och människa i en person, Jesus Kristus. det som vi aldrig kan fatta. Men det som den atanasianska trosbekännelsen, den tredje av våra urgamla bekännelser, beskriver så tydligt, att Jesus är både Gud och människa, sann Gud och sann människa. Och då säger den atanasianska trosbekännelsen att vi inte kan bli saliga om vi inte tror det här. Det betyder inte att varendaste människa för att bli salig måste kunna läsa det utantill och beskriva det i detalj, det här mysteriet. Ingalunda. Men det betyder att vi ska tillbe honom. Tro på honom som är både Gud och människa. Han är livets furste, källan till allt liv. Ändå kunde han dö på korset. Han kunde överges av Gud. Det var för att han måste avstå från sin gudomlighet och bli förnedrad i yttersta svaghet. Och måste bli lydig sitt uppdrag, ända till döds. Och det märks just genom orden, min Gud, varför har du övergivit mig? Så djupt, så långt måste han gå att han måste bli övergiven. Han måste bli skild från Gud. Han måste dö. Genom att han bar världens synd i sitt kött så var han förhatlig för Gud. Gud måste straffa honom. Gud kan inte tåla synd i sin närhet. Eftersom hela världens synd hade lagts på Jesus måste Gud förkasta honom. Jesus var övergiven. Men Jesus kunde inte behållas av döden. Han var Gud, sann Gud, och som Gud hade han makten att ta tillbaka sitt liv. Det heter om hans uppståndelse både att Gud uppväckte honom och att han uppstod. Han sa också, jag har makt att ta tillbaka mitt liv. Ingen människa har någon makt att ta hans liv egentligen. Även om krigsmännen trodde att de hade dödat honom. Det var inte deras makt. Men Jesus själv hade makt att ta tillbaka. Han var både objekt och subjekt. Han uppväcktes och han uppstod. Då han uppstod var det ett bevis på att han hade segrat över döden. Han hade fullgjort allt som han skulle göra. Han hade fullbordat frälsningen av världen. All världens synd var borta. Dränkt i det blod som han lät rinna under sin tortyr på korset. Han är uppståndelsen. Därför ska också vi uppstå. Om 2 veckor får vi fira den största av alla kristenhetens högtider. Då vi hälsar den uppståndne frälsaren på påskmorgonen. Då blir vi påminda på ett särskilt sätt om vår uppståndelse på den yttersta dagen. Lazarus var en av de första som redan här i tiden uppstod. Men han fick bara en förlängning av sitt liv för han måste ändå dö en dag på nytt. Men när vi uppstår på den yttersta dagen, då ska vi få leva med Jesus i evighet. Då är döden för alltid borta. Då gäller bara gemenskap, livets gemenskap. Vi ska till slut säga ännu en sak om uppståndelsen och livet. Vi gör det utifrån Romarbrevet 6:e kapitlet. Eller vet ni inte att vi alla som har blivit döpta till Kristus Jesus har blivit döpta till hans död? Vi är alltså genom dopet till döden begravda med honom för att också vi ska leva det nya livet liksom Kristus uppväcktes från de döda genom faderns härlighet. Ty är vi förenade med honom genom en död som hans, ska vi också vara förenade med honom genom en uppståndelse som hans. Vi har blivit döpta. I vår dop har vi förts till korset och blivit förenade med Jesus i hans död. Vår gamla människa, syndakroppen, har korsfäst, men den är inte helt borta. Den vägrar att lämna oss så länge vi lever i våra kroppar här på jorden. Därför finns det en fortsättning. Vi ska vara förenade med honom genom en uppståndelse som hans. Det här är en uppfordran till oss. Och vi har den väldigt bra förklarad i Martin Luthers lilla katekes om dopet. Och då han frågar, vad betyder det här dopet i vatten? Jo, det betyder att den gamla människan i oss ska dränkas genom daglig gångar och bättring och dödas tillsammans med alla sina lust, syndar och onda begärelser. Och att sedan en ny människa dagligen ska uppstå och leva i rättfärdighet och helighet inför Gud för evigt. Den gamla människan ska ses som död inför Gud. Men eftersom den är så mäktig och farlig ska vi ständigt dränka den, korsfästa den. Den ska dödas. Istället ska den nya människan som lever i gemenskap med Jesus dagligen uppstå och förnyas i denna gemenskap. Det är det här som kallas helgelse i egentlig mening. Det blir vi som kristna aldrig färdiga med. Men lever vi gemenskapen med Jesus, alltså lever i egentlig mening, då ska han ge oss kraften att strida mot synden och leva enligt rättfärdigheten. Det gör han, för han är uppståndelsen och livet. Amen. Tack kära Jesus för att du dog och uppstod för oss. Ge oss du din kraft, din uppståndelseskraft, så att vi kan leva ett liv till ditt förhärligande. Och så att vi sen en dag när du hälsar oss vid graven eller när du kommer på skyarna får möta dig till den eviga välsignelsen, det eviga livet. Amen.